en podcast från Aftonbladet.
Från och med nu kommer vi att öppna upp alla nya avsnitt av Sillypodden. Med Podme Premium får du fortsatt alla avsnitt helt utan reklam.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Mycket varmt välkomna till Sillypodden denna skärtorsdag. Makoto Asari heter jag som sitter här i studion med från London, Frida Fagerlund. Kul att ha dig med i Sillypodden.
Kul att vara med.
Och också kul att här i studion så har vi Oskar Kisk, ny programledare för Sportbladet Allsvenskan. Varmt välkommen till Sillypodden också.
Tack.
Kan du berätta lite om Sportbladet Allsvenskan?
Sportbladet Allsvenskan är ju den allsvenska podden 2.0. Där vi mest hört Daniel Disko Kristoffersson och Per Boman, men nu även kommer höra mig då, alltså Oskar Kisk, och gäster. Vi började ju ganska starkt här i veckan. Då hade vi nyss nämnda trio plus Malin Wahlberg, och sen hade vi Malcolm Nilsson Sävqvist som gäst i programmet. Och vi hade önskat kanske lite mer tid att snacka upp allsvenskan, men det är ju x antal omgångar, det vill säga 30 till antalet, att snacka ner, och vi kör full huggning. Så när ni hör det här så spelar vi väl typ in ett fråga disco inför premiäromgången och efter att transferfönstret precis har stängt.
Ja, på lördag drar det igång allsvenskan, och Sportbladet nysatsar på den allsvenska podden här med nytt namn då, Sportbladet Allsvenskan, och Oskar Kisk vid ratten. Men du kan ju också prata internationell fotboll därav. Här.
Jag har ingen val.
Tvinga in dig i studion. Precis. Med det sagt, vi går på det internationella direkt, eller vi kan väl ha viss svensk koppling, för vi har ju lite svenska forwards med allsvensk bakgrund som gjort det väldigt bra på i sina respektive klubbar. Jag tänker givetvis på Viktor Gyökeres, som jag öser in poäng för Sporting Club i Portugal. Jag tänker på Alexander Isak, som är the main man på topp i Newcastle. Måste vara att han har haft en del skadebekymmer den här säsongen. Men båda de här namnen, de finns ju med på ett visst Arsenals forwards önskelista. Det kom väl uppgifter här i The Mirror bland annat om att det fanns alla möjliga namn, och totalt var det väl 10 namn med sammanlagt 185 ligamål på kontot som koppet. I princip alla någorlunda unga lovande forwards i fotbollseuropa som kan flytta på sig. Ja, Frida, klassiska frågan här. Gyökeres eller Isak, vem ser du helst i Arsenal?
Oh, svårt val ändå.
Börjar svårt direkt här.
Man måste ju börja med att säga att det verkligen kittlar att se två svenskar på den här listan då. Om det nu finns en lista, vem vet. Men ja, precis som du är inne på, så ska det ju finnas 10 namn uppskrivna på. Jag tror att det är Edus lista framförallt. Så det är väl han som sonderar terrängen nu för att se vem de eventuellt kan ta in i sommar. Gyökeres eller Isak, det är svårt för att de är så olika också. Jag menar, Alexander Isak, det finns ju alltid den här kopplingen med Thierry Henry, att han påminner om honom, att han har den sortens spelstil, medan Gyökeres, han fick ju namnet den svenska Håland när han spelade i Coventry, och man förstår varför, för att Gyökeres har ju den fysiken och ja, alltså som Håland har, helt enkelt, att han har de egenskaperna. Jag vet inte vem som hade passat allra bäst i just Artetas system, för att vi vet ju att Arteta, som jag har nämnt så otroligt många gånger, han gillar att ha en striker som kan droppa ner djupt och kunna länka upp, att ha en spelare som är mer flexibel, som exempelvis då Kai Havertz, som ju har gjort fenomenalt bra på den positionen de senaste månaderna. Jag vet inte om jag lutar lite mer mot Isak, men med det sagt så spelar ingen roll. Ge mig en svensk bara.
Vad säger du, Oskar?
Spontant så hade jag svarat Alexander Isak på frågan. Samtidigt så är ju Viktor Gyökeres i positionen nummer 9 från tiden främst, och kanske i Coventry, där jag kikade ganska mycket på honom, så känns han helt komplett som power forward, och kanske en liten annan typ, där Isak då blir mer användbar över flera forwardspositioner, tycker jag.
Ja, alltså, för grejen är just det att om du inte ska helt negligera Gabriel Jesus, Kai Havertz till sin liksom åternyfunna falsk nia roll som man fått, även om Arteta väl egentligen vill spela som mittfältare i grundtanken, om du inte vill helt plocka bort dem ur ekvationen, så är ju Isak en spelare du kan komplettera det andra med mycket bättre, liksom spela centralt i grunden, men även när det behövs kanske spela i Martinellis position till vänster eller annat. Så jag tycker också att Isak, alltså, tickar många boxar där. Han känns också som en spelare som hade passat ganska bra i den gruppen. Man minns ju från tiden i Real Sociedad när han och Martin Ödegård kombinerade med varandra också. Det finns ju sådana aspekter i det också. Och Ödegård, om någon, skulle nog bli glad om Alexander Isak kom och joinade dem i, på The Emirates. Så att jag lutar nog åt Isak, om inte då Arteta vill verkligen fortsätta följa Guardiolas fotspår och känna att nästa steg det är att ha en renodlad nia in i ett system som kanske inte behöver en renodlad nia, och göra någon form av Erling light variant.
Som nia tycker jag ju att Gyökeres kanske är bättre och erbjuder mer i sitt spel, men Isak känns ju kanske också som man har lite mer, om man får säga, star quality som kanske efterfrågas i den typen av storklubb, och som Arsenal nu har hittat tillbaka till.
Han skulle inte kosta lika mycket heller, det är det.
Kommer ni ihåg när Ödegård blev så irriterad på Isak för att Isak inte förstod norska i Real Sociedad? Så att Ödegård försökte förgäves liksom prata skandinaviska med honom, men det fungerade bara halvvägs. Då säger hans norska kanske bättre nu, vi får se.
Ja, men nu är det ju ren London-engelska på Isak, eller är det inte det?
Nej, Frida? Inte. ta inte den diskussionen. Inte, han är så, ja, jag tror att han är ganska trött på de frågorna också om hans dialekt. Men han har ju jättelondon-dialekt, det är ju bara så. Och Joe Willock tog ju ändå lite av äran för det. Det är många som är fascinerade över att Isak låter så himla lite svensk. Det är väl så man kan sammanfatta det.
Han känns ju väldigt akklimatiserad till att spela i England i alla fall nu, och väldigt fort tid också. Så att om det nu skulle bli en flytt, får ju se, Newcastle lär vi inte vilja sälja om de inte måste sälja. Det är ju det som är grejen där också, såklart. Men det är ju snack om Newcastles ekonomi, att de kanske måste då göra sig av med någon tongivande spelare för att få papperna i ordning, och då skulle Isak till Arsenal kunna vara ett sånt alternativ. Ja, Gyökeres, han kostar ju om man ska värva honom i sommar också.
Ja, och Arsenal måste ju alltså bara flika in det med de ekonomiska reglerna nu i England, att Arsenal måste ändå se till att hålla sig på rätt sida om dem. Så ja, att det är ju någonting man definitivt har i åtanke och som kan påverka då. Man måste sälja ett par spelare, helst då akademispelare eller spelare som liksom har kommit ur de egna leden, så att man kan få in kapital på det viset. Så att det är rätt så mycket sånt att tänka på också.
Lite sidospårare, men just på tal om akademispelare, för det har jag funderat över lite och jag tror jag nämnt det i den här podden också tidigare. Varför har inte Emil Smith Rowe pushat mer för en flytt? Alltså, han sitter där med tian på ryggen, förtvinar bort på en bänk. Vad har Arteta liksom lyckats säga till honom som får Smith Rowe att sitta så lugnt och tryggt i den där Arsenal-truppen just nu?
Ja, men jag tror väl snarare att de har försökt att sälja honom. Sen har han har ju haft skadeproblem och sånt där som ju gjorde att han hamnade lite grann på efterkälken. Men jag tror helt enkelt att det är svårt att hitta köpare i det här klimatet. Jag menar, klubbarna kan inte riktigt köpa och sälja som de vill längre, utan att de känner ju att de har ögonen på sig hela tiden. Så att jag tror helt enkelt att det är någonting sånt. Det är ju Nketiah och Emil Smith-Rowe som det har snackats om främst då, att de har försökt hitta köpare till då.
Kan det vara så kanske också att allt inte riktigt rimmar? Att köpande klubb inte är tillräckligt intressant för spelaren i fråga. Samtidigt som, hur ska man nu förklara det? Alltså, det är kanske bättre att sitta på bänken i Arsenal än ett definitivt bottenlag, när man själv ser sig som en mittenspelare eller kanske en Europa-klubbspushande lagsspelare.
Ja, alltså så här, säg att Sheffield United eller Burnley kommer och säger hej, vi vill värva Emil Smith-Rowe.
Ja, då är det tack men nej tack.
Ja, men lite så. Och sen så kanske det inte riktigt finns utrymmet för en klubb som man kanske skulle vilja gå till, säg
Fulham kanske, ja, hade varit rimligt.
Fulham, Crystal Palace, ja. Brighton.
Enkettia har ju ryktats till Crystal Palace.
Ja.
Ganska intensivt. Och ja, det är ju en sån där övergång som hade känts ganska rimlig ändå. Det är fortfarande i London, det blir inte en sån där jättestor omställning. Men det handlar ju i slutändan säkert också om pengar. Jag menar, de här spelarna har skrivit på kontrakt. De vill ju inte ge upp de kontrakten för vad som helst. Så jag tror definitivt att sådana aspekter spelar in.
Jag kanske skulle kunna få en sån här Ian Wright-utveckling om man gick till Palace. Nu var det väl i för tvärtom att Wright gick väl från Palace till Arsenal en gång i tiden, men likväl att det finns ju profilerade engelska Arsenal-forward som gjort det bra i Palace tidigare.
Jag tror definitivt att Enketia hade kunnat blomma ut ordentligt i ett sånt lag. Jag menar, han har kvaliteterna. Vi såg också när han vikarierade för Gabriel Jesus under förra säsongen att han är en bra anfallare, men han har kanske inte de kvaliteterna och egenskaperna som Arteta eftersöker.
Kom in i värmen i Championship istället. Bli utlånad till toppen där. Var med och vinn. Andra divisionsvurmaren.
Och sen åka ur säsongen efter som de flesta Championship-lag håller på att göra. Ja. Förutom Luton då. Jag gillar Luton. För er som vill höra mer om Arsenal så har vi faktiskt spelat in 60 minuter om just Arsenal som finns för de som har plus på sajten. Så du vet inte om det har dykt upp när ni lyssnar på detta, men håll utkik på sportbladet.se där både undertecknad och Frida är med och pratar just Arsenal. Det kan vi också lägga till också, ni kanske noterat Sillypodden numera alltså inte i plus varannat avsnitt utan helt fritt för alla era lyssnare. Bara en sån sak. Vi går vidare. Ett annat namn som fanns på den här Arsenal-listan är ju Ivan Toney. Han har ju kopplats till Arsenal väldigt flitigt. Nu börjar han kopplas lite med United också. Det är väl egentligen inget nytt förutom att det ska bli väldigt intressant just med de här ekonomiska aspekterna i åtanke och hur mycket pengar klubbar har att spendera. Vem som faktiskt går för Ivan Toney eller om någon går för Ivan Toney i det här läget. Jag är tveksam. Om man verkligen får den här superflytten som man nog väntar på till sommaren och som kanske Brentford också förutsätter ska ske.
Frida är ju på plats där och har väl alla detaljer och är bäst uppdaterad, men det är ju inte en helt okomplicerad flytt rent moraliskt heller.
Nej.
Nej, alltså jag menar Ivan Toney, det är precis som du säger och han har ju själv proklamerat för att han vill.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vill lämna och sådär. Sen är ju frågan, jag menar, han är inte purung, han är 28 år och vi har ju sett en tendens från vissa klubbar att de hellre vill köpa lite yngre spelare. Och ja, tittar man på Man United då så har de ju Rasmus Højlund, vilket får mig att ändå känna att Ivan Toney hade varit ett väldigt bra komplement till honom. Jag menar, det är väl suveränt att ha en lite yngre anfallare eller striker då ihop med en lite äldre. Och vi vet ju också att Ivan Toney, han är ju en vinnare på något sätt. Han har ju en mentalitet och en inställning som, ja, han är en stor ledare. Jag menar, det vet jag att Pontus Jansson pratade mycket om, att det var ju Toney och det var han och någon till som liksom styrde i det där omklädningsrummet i Brentford. Så att jag tror ju att Ivan Toney till Man United, jag tycker att det hade varit en bra övergång. Men sen är det som säger att det är återigen det här med pengarna. Finns pengarna? Vill man lägga så mycket pengar på en enskild spelare? Det är jag osäker på. Sen kan man väl bara flika in att han gjorde ju ändå skäl för att få vara med i Englands EM-trupp i sommar nu när han fick spela under den här senaste landslagssamlingen. Så att ja, nej, det finns ju flera klubbar att prata om också, men det känns väl som att Man United är det rimligaste alternativet.
Ja, så United känns väl som det enda liksom realistiska nästan, skulle jag säga. Alltså, det är väldigt mycket snack om att ja, han kommer hamna i Arsenal, men som sagt, han är redan 28. Han ingår inte riktigt i Arsenals, vad ska man säga, alltså värvningsfilosofi rakt av. Chelsea, han går absolut inte in i den värvningsfilosofin. United, ja, rimligare, men har de verkligen lust och intresse att lägga så mycket pengar som Brentford skulle kräva för att köpa loss honom? Jag ser ju lite av en Wilfred Zaha-situation här. där det snackas om en flytt. Absolut för större summor än vad aktuellt för Zaha då, när det var som allra mest snack kring hans flytt till en Big Six-klubb. Men att det plötsligt blir att han blir kvar och inte får den här flytten han vill. Säger bara att ett sånt scenario är inte helt otänkbart.
Så blir det Saudiarabien i slutändan.
Ja, det alternativet liksom finns ju nu till skillnad från då. Eller i alla fall mer aktuellt för spelare uppenbarligen nu än då. Så ja, om han skulle vara intresserad av en sån flytt så...
Sen handlar det också om miljö, om man pratar United, där det kanske inte alltid varit helt fläckfritt rent psykiskt, särskilt inte den här och förra säsongen. Och det måste man känna att det klaffar också. Och jag säger inte att det är bara United som har problem, det är fler klubbar också. Men man vill väl hamna i en trivsam miljö också, även om den kuvertet är fett.
Mm. Vi får väl se, United har en del att göra i sommar i alla fall, och får se vem som tränar dem också. Det är ju lite oklart i dagsläget, även om Erik ten Hag kör på där, och vi får se vad United landar också. Vi tar oss en sväng till Spanien. Där har det spelats en jag höll på att kalla det vänskapslandskamp. Det var väl det som var tanken mellan Spanien och Brasilien i alla fall. Det var en liksom landskamp som också var liksom arrangerad som en form av manifestation mot den fruktansvärda rasism och annat som har pågått mot Vinicius Junior. Där av Spanien mot Brasilien på Santiago Bernabeu. Nu var det en ganska hetsk match ändå av någon oklar anledning, och Vinicius Junior var i fokus. Inte för någon form av liksom någon rasismskandal eller något sånt, utan mer för liksom stridens hetta i det här fallet. Men den stora rubriken för den här matchen var ju att det var första gången som två av världens absolut största talanger mötte varandra. Lamine Yamal och Endrick, Barcelona 16-åring mot Real Madrids framtida då 17-åring Endrick, som ju ska flytta från Brasilien till Madrid i sommar. Båda de här låg bakom mål. Lamine Yamal imponerade något alldeles oerhört och fick till och med ovationer från Bernabéu-publiken. Och det har ju varit väldigt mycket snack kring den här otroligt unika talangen. Joan Laporta, Barcelona-ordföranden, har ju tidigare gått ut och sagt att de tackat nej till ett bud på 2,3 miljarder kronor för spelaren från PSG. Så det har funnits uppgifter kring det. Och där man tänker lite här och nu, vi behöver inte gå in på den här aspekten om att han matchas för hårt och hela den biten, och det kan vi ta en annan gång. Men är det rimligt för Barcelona i dagens ekonomiska läge att faktiskt inte ens överväga ett sånt bud, hur stor talang det än är?
Jag tänkte ens säga, kan de ens tacka nej med, om vi ska följa juridiken? Alltså måste väl tacka ja?
Alltså, de är ju en medlemsägd förening. De har ju inte ett ansvar mot aktieägare och så dylikt. Så det talar för att de kan väl tacka nej till precis vad de vill.
Kan vi lita också på att allt det här är sant också, som sägs?
Det är klart vi inte kan göra det. Men alltså, det är inte helt otänkbart att PSG skulle ändå lägga ett sånt bud. Det finns uppgifter från olika håll och Laporta säger att vi har fått ett sånt bud och tackade nej.
Det har hänt förut.
Jag tror absolut att det finns. Jo, såklart. Men jag tror absolut att det finns intresse för Lamine Yamal. Och att det är väldigt höga summor som de kan tänkas erbjuda för att värva Lamine Yamal.
Ja, det kan vi nog vara överens om. Vill de ha honom så är de beredda att öppna plånboken. Det har de visat tidigare. Och den ekonomiska styrkan har de. Till skillnad från då Barcelona, som vi inte riktigt är säkra på ekonomin. Väl?
Nej.
Alltså, utom att den är svajig.
Den är svajig, så är det ju. Och det finns väldigt begränsade resurser att värva spelare för. Men just att om du gör en sån försäljning av en 16-åring. Absolut, han är jätteviktig och liksom lagets framtid, och det skickar vi inte rätt signaler. Men du kan ju rädda upp ganska mycket. Och du har ganska många andra talanger också i truppen. Det är liksom bara en tanke som slår mig. Sen så kan man ju, vissa kan ju anse att, men hur i hela friden kan man överväga att sälja Lamine Yamal? Ja, men med facit i hand så skulle de kanske ha sålt Ansu Fati när de hade chansen att göra det. Sen kunde ingen veta att det skulle bli som det blev där. Nu snackas ju om att man kan sälja Pedri för att han har de här otroligt tråkiga skadeproblemen som återkommande också. Men ja, det kanske är ett svårt spel de spelar där. Om de skulle sälja för 2,3 miljarder kronor en egen produkt, då kanske det ändå skulle vara aktuellt för dem att värva Erling Braut Haaland i sommaren, som det pratas om att de har prioriterat. Jag vet inte, vad ska vi säga, Frida, om det här? Barcelona vill alltså värva Haaland i sommar.
Ja, jag tar ju alltid den här typen av rykten med en rejäl nypa salt. Sen är det ju intressant med Haaland, vad som kommer hända med honom. För att vi alla förväntar oss att han kommer sluta upp i Spanien en dag. ja, inte nu kanske, men så småningom. Och vart ska han då hamna? Ja, men då har man ju tänkt sig att Real Madrid är den enda destinationen. Men å andra sidan så väljer Real Madrid att lägga en massa pengar på en massa andra spelare, så behöver ju kanske Haaland ha en plan B då. Så att, ja, jag vet inte. Sen samtidigt så, jag menar, får Barcelona in kapital och sådär, ja, då är det kanske... Då kan man kanske övertala Haaland, men sen samtidigt så tror jag inte att han kommer lämna Man City så länge Guardiola är kvar där. Jag vet inte, jag har bara en känsla att det är så. Sen vet man ju inte med det sagt hur länge Guardiola blir kvar i Man City. Han kan ju lämna i sommar om man så vill, eller om 10 år. Men det är väl där jag känner att man står nu på något sätt.
Ja, det är lite för många ifs and buts.
Mm.
För att citera Liverpool-supporten som stod utanför arenan: I don't do if, buts and maybe, I only do absolutes. Fast på skavsugelig. Angående, ja, de som vet, de vet.
Sen måste man ju bara flika in också just med Endrick och Jamal. Jag menar, det är ju helt sanslöst egentligen att vi har 2 tonåringar här som är så fruktansvärt obrydda om vad de håller på med. Att de liksom spelar inför så många människor. De har så mycket press på sina axlar. Och de bryr sig inte, de bara går ut och kör sitt eget race. Det är precis den här personligheten som man måste ha för att bli bäst i världen. Så att det gör på något sätt att man ändå känner att, ja, det finns en hel del talang hos de här spelarna.
Alltså, Lamine Yamal är ju helt makalös. Det är ju, jag förstår ju alla som drar Messi-parallellen, fast man inte ska göra det för tidigt, och man har sagt från både spanskt landslagshåll och från FC Barcelona, nej, sluta dra Messi-paralleller, han är 16 år, och det ligger mycket i det. Och sen så är det konstanta diskussioner, spelar han för mycket, förbundet är sura på Barcelona för hur han spelar, Barcelona är sura på förbundet för de drar in honom, och det har varit massa sådana kontroverser. Känns ändå som att Xavi har börjat fatta den vinkeln. Han startar inte honom i varje match. Han är den viktigaste offensiva spelaren för dem just nu. Men han startar inte varje match. Han hoppar in liksom hälften av dem. Han startar hälften kanske. Matchas ändå någorlunda sparsamt av Xavi. Så där verkar de ju liksom på lätten ha trillat ner jämfört med hur de matchade Pedri och Ansu Fati och allt vad det var tidigare.
Och det känns ju minst lika viktigt för skallen också att få liksom sakta men säkert matchas in istället för att direkt vara nyckelperson. Jag tror att det kan bli jobbigt på sikt.
Ja, angående Endrick så är det ju lite mer, han har ju haft någon form av superstar-status på ett helt annat sätt. Nu var han ju ute och pratade, han sprang ju fram till pappa Endrick där på läktaren efter sitt mål och tillägnade alltihopa till familjen och flickvännen och allt vad det var, och till sin brorsa hemma som hade bett honom att göra 1 miljon mål i matchen. Där skulle han hem och krama. Det var väldigt fint tyckte jag. Jättefint öppet brev i Players Tribune från honom till lillebrorsan också, som jag kan rekommendera att läsa. Men där reagerade jag på att han sa det, att familjen betyder mycket för mig. De var de enda som var där för mig när det gick lite tyngre i karriären. Det är alltså en 17-åring som tittar tillbaka på en period där det gick lite tyngre i karriären. Det säger en del om hur långt han har kommit i karriären överlag också. Och sen då Madrid flytt till sommar. Lite tränarpussel ska vi försöka lägga också. Det hör ju till nu vid den här tidpunkten på året, med tanke på vad klubbar håller på med, och många klubbar som då har tränare som kommer att lämna efter säsongen. Nej, vi ska inte prata vem Osasuna ska ta in efter Yagoba Arrasate, som annonserat att han lämnar det här nyligen. Även om de kanske har den tuffaste uppgiften av alla, skulle jag säga, med tanke på att det betyder för dem. Men däremot Barsas tränarjakt, enligt Mundo Deportivo ska De Cherbi, Arteta, Tuchel, Nagelsmann nu av diverse olika anledningar vara out ur contention så att säga. Det börjar mer och mer luta åt Hansi Flick, känner jag.
Ja, jag tänkte precis säga, nu kommer Hansi Flick. Han har ju tidigare haft möten med både Pep Guardiola. Han hade någon sån här 5 timmar lång middag med Guardiolas före detta assisterande tränare Dominic Torrent. Så att ja, han försöker samla på sig så mycket information som möjligt nu här, så att han verkar ju sugen, minst sagt.
Alltså, han tog ju Pini Zahavi som agent. Han liksom anställde Pini Zahavi som agent. Började plugga spanska. Han var på möten. Han vill ha det där jobbet. Ja. Han är så sugen på det där jobbet. Alltså. Och varför inte? För Barcelonas del, känner jag. Alltså, Hansi Flick är ju... Det är väl ett jättebra namn för dem att ta in i det här läget. Känner jag. Sen var det olika roliga anledningar på varför de inte ville ha de andra som jag nämnde. De Cherbi var... liksom bara att han har inte riktigt liksom resultaten och liksom storklubbserfarenheten. Arteta var enkelt, han har kontrakt med Arsenal, punkt. Tuchel för lynnig, Nagelsmann för orutinerad. Man kan ändå köpa alla argument.
För orutinerad ändå? Det är ändå
ja, nej, det är han kanske. Ja, han lyckats? Han lyckades inte i Bayern. Han, ja, nu gjorde ju för tyska landslaget en ganska fin samling här senast.
Men, jag tycker de ser farliga ut nu i EM i sommar. Man vet aldrig, de kan slå till med en riktigt, ett riktigt fint mästerskap. Sen det är klart, det känns som att det kommer att bli antingen eller. Det är ju så det brukar bli med Tyskland nu, eller som det har varit den senaste tiden.
Toni Kroos tillbaka ändrar ju spelbilden för dem också, känns det som onekligen. Kroos som uppges förlänga med ytterligare ett år med Real Madrid för övrigt. Kanske ingen skräll. Och det lär väl bli av också ytterligare ett år för honom. Nej, men vi på tal om De Cherby så kan vi nämna att han är ju på ganska många listor, men också som då backup-alternativ. Senast i raden där Bayern München som ska ha till och med haft vissa samtal med De Cherby för att sondera terrängen ifall de inte får Xabi Alonso som de så gärna vill ha till den där snart vakanta tränarposten.
Det kan bli en fin karusell här.
Det lär bli en otrolig karusell.
Vi kan nästan slå fast att det kommer att bli en karusell.
Det kommer bli en karusell. Frågan är ju liksom vart den här karusellen tar oss och vem som hamnar var. Men om vi slår fast Barca, Hansi Flick. Det är ju Liverpool är ju den mest fascinerande och intressanta, tycker jag. För att om de inte får Xabi Alonso, vem i hela friden blir det då?
Kan det bli Potter? Jag vet inte.
Tror du kan gå den vägen?
Alltså det är ju inte ett namn som alls har kommit upp eller sådär. Men om man tänker Liverpool och vad de eftersöker i en tränare, att det ska vara mer än en tränare. Alltså någon som förstår sig på hela Liverpool och så vidare. Det har vi gått in på tusentals gånger, så behöver vi inte göra nu. Men det är ju speciellt att vara tränare för Liverpool FC, så är det bara. Och om det är någon som hade haft förståelse för det här, så är det väl ändå Graham Potter. Ja, men samtidigt så visst, han är kanske inte rätt val rent, jag menar, ser man till erfarenhet och sånt där, så det blev ju misslyckat för honom i Chelsea, så är det ju bara. Så att, ja.
Det känns som att med många klubbar så handlar det om att ersätta resultat, medan det i Liverpool kanske handlar om att ersätta en personlighet också på ett annat sätt. Och nu har de ju byggt en era under Klopp, så behöver man kanske inte gå in på så mycket, men det kommer ju alltid jämföras med allt vad det innebar, ups and downs och karaktären Jürgen Klopp, medan det kanske i andra klubbar är mer resultaten som speglar den tiden.
Sen är ju Xabi Alonso såklart, jag menar, det är ju, han hade ju varit så perfekt på så många sätt. Men ja, när det finns andra klubbar som är på jakt efter honom, så kan man kan ju inte bara slå fast att det kommer bli enkelt att få Xabi Alonso till Liverpool. Jag tror att Bayern kommer ha rätt mycket att säga till om det.
Det är ju det. Det är ju olika uppgifter varje dag om det är Liverpool som är närmast, Bayern som är närmast. Alltså om Bayern inte får Xabi Alonso, då kan man ändå se dem gå för De Cherby. Man kan till och med se dem gå för José Mourinho. Alltså bara
jag vet inte, kan man verkligen
det? Alltså det, vi ska inte utesluta någonting. När det kommer till FC Bayern i dagsläget, sen så...
Jaha, FC Bayern, jag trodde du menade Liverpool, att Mourinho
skulle... Nej, de kommer inte röra Mourinho med tång. Alltså,
jag tänkte nu har du tappat det helt, tänkte jag.
Det har jag säkert gjort ändå. Men alltså, så här, Bayern, självklart. Alltså, Liverpool kommer inte röra José Mourinho, det finns ju inte på kartan.
Nej, verkligen.
Däremot skulle man kunna se Liverpool röra Thomas Tuchel. Men jag vet inte om jag tycker de borde göra det.
Men Cherby kanske inte är så jäkla dumt ändå.
Så det, ja, nej, kanske inte.
Nej, alltså rent spelmässigt så är ju det Cherby. Exakt. Han är ju innovativ och han spelar ju på ett så att säga modernt vis. Och alla hans spelare som han har under sig, de är ju helt häpnade över vilken skicklig tränare han faktiskt är. Så att, jag menar, De Cherby tillhör ju det här toppskiktet bland tränare, helt klart. Sen återigen, det här, har han rätt personlighet för att träna Liverpool? Det är jag inte helt säker på. Nu har vi kanske inte fått se hela hans personlighet i Brighton, men jag tycker ändå att det finns någon form av hur ska man säga, det handlar inte om att De Cherby på något sätt är att han, jag tycker inte att han beter sig illa på något sätt eller att han säger olämpliga saker på sina presskonferenser, men det märks ju ändå att han är den typen av tränare som gärna vill sätta press på ledningen under sina presskonferenser, att han gärna vill hinta om att jag behöver fler spelare, jag behöver det här och så vidare. Är det det Liverpool vill ha? Jag är inte säker på det. Men å andra sidan, vem kan vara säker? Det kanske blir hur lyckat som helst. Jag tycker det är så himla svårt att sia kring hur utfallet skulle bli oavsett vem som kommer in och ersätter Klopp.
Alltså det Cherby för mig är ju det som talar emot, men det kanske ändå funkar i en klubb som Liverpool egentligen, beroende på vad Liverpool vill bli nu och vad de... Alltså som sagt, Xabi Alonso passar ju allt på koppling till klubben, till vad jag tror att Liverpool vill bli, och det är ju mer globalt gångbara utan att liksom tappa kopplingen till Merseyside och allt som gör Liverpool speciellt, och där går Xabi Alonso in i kategorin, för den är också en modern tränare. De Cherby, han är inte en vinnare på det sättet, han är ju för mig mer en sorts fotbollskonstnär och vetenskapsman som alltså gör sina experiment, testar, sen smäller det ibland, det blir en 4-0 förlust mot Luton och så kör han vidare ändå liksom och testar sig fram på något sätt, och ja, ibland så kräver han lite mer medel för att pågå med sina experiment från ledningen. Men alltså lite så mer på De Cherby, och jag vet inte om det är rätt väg för Liverpool att gå. Det är väl det som är mest skeptisk till De Cherby. Så här, Ruben Amorim ska ju få sin chans förr eller senare. Nu är han ju jättebra med Sporting, och det hade ju också varit på något sätt logiskt, men...
Ja, ja. Jag håller med om det där. Det var bra beskrivning av De Cherby som en konstnär, för att jag insåg att jag sa att han spelar en modern fotboll, och då kan man ju ifrågasätta vad är en modern fotboll egentligen. Jag menar, vi ser ju både Guardiola och Klopp spela lite rakare nu på sistone, så att det kan man ju kanske inte hugga fast. Men det är som du säger, det här med att De Cherby bryr sig mer på något sätt om hur det ser ut på planen, alltså sett till att han vill att de alltid ska spela sitt spel och att det straffar sig ibland. Sen å andra sidan så kan man ju kontra med att säga att kan han lyckas göra det här med det här spelarmaterialet? Och nu säger jag inte att Brighton har ett undermåligt spelarmaterial på något sätt, men jag menar han lyckas ändå få ut väldigt mycket av en sån som Pascal Gross exempelvis. Jag menar om man får bättre spelare så vad kommer hända då? Ja, men troligtvis kommer det se ännu bättre ut, bli ännu mer stabilare. Men ja, det är som du säger, det är svårt att säga.
Men det är lite som det här med att man ville se Quique Setién i Barcelona. Man ville se vad som skulle hända. Det blev inte så bra som alltså, det borde ha blivit. Det är samma sak. Man vill se De Cherby ta över en riktig toppklubb med toppspelare. Men frågan är om det här är någonting som mest är bra i teorin eller om det skulle vara bra i praktiken.
Risken är ju som alltid att klubbarna inte ger tränarna tillräckligt med tid. Lex typ Potter i Chelsea. Nu kanske det inte hade funkat ändå, men det viktiga är ju att man tror på projektet och att man inte bara jagar snabba framgångar. Om det nu ska bli en ny era, ja. Om det är det man efterfrågar, om man inte vill ha, som du säger, Mourinho till Bayern, då vill man ju kanske leta mer kortsiktig effekt.
Ja, men där tror jag att Liverpool också är en bra klubb, för jag tror att de kommer ge tid. Det är det jag tror de kommer göra. Så det känns ändå som en ledning som kommer göra det. De gav Klopp tid. Och det har varit väldigt bra, om vi säger så. De gav Klopp utrymme och makt och tid framför allt. Då.
Ja, och det finns ju fler exempel. Alltså tittar man på Arsenal och hur mycket tid de gav Arteta, så visar ju det om något att man måste tänka långsiktigt på något sätt. Sen tror jag att en sån grej hänger nog mycket ihop med också hur bra nykomlingarna gör ifrån sig. Jag menar, vi har haft en säsong här nu där nykomlingarna inte har gjort sådär värst bra ifrån sig. Visst, Luton har överträffat förväntningarna och så vidare, men de har ju ändå legat där nere. Och det i sin tur tror jag har gjort att färre tränare har sparkats den här säsongen. Jag menar, det är en jätteskillnad gentemot förra säsongen när de slog rekord rent av. Och även om det kanske inte påverkar de större klubbarna eller toppklubbarna så mycket, så tror jag ändå att det finns en inverkan. Så att det är det som gör att det blir ännu mer omöjligt att säga hur mycket tid en tränare hade fått. Men jag tror också att Liverpool, jag känner ändå att klimatet har förändrats lite grann. Att klubbarna ger nog sina tränare lite mer tid nu.
Man hade ju velat se vad De Cherby skulle koka ihop med Trent Alexander-Arnold. Vad han skulle hitta på för någonting för att maximera Trent. Om han nu skulle få behålla Trent ifall han kommer till Liverpool. För det har ju intensifierats med uppgifter kring att ett visst Real Madrid ser Trent Alexander-Arnold som den perfekta ersättande Dani Carvajal på sikt. Jag vet inte hur de har tänkt med att ha Alphonso Davies på en kant, Trent Alexander-Arnold på andra, och bara låta typ lämna Tchouameni åt sitt öde på mittfältet där och täcka på något sätt. Inte riktigt så här. Det skulle vara om de skolade om Fede Valverde, en sån här ny hybrid högerback som täcker på samma kant, så kan man ändå se det funka. Men ja, det är ganska mycket uppgifter kring det i alla fall, att Real Madrid ska vara intresserade, och Trent har ju faktiskt kontrakt som går ut 2025, och det har ju inte förlängts eller diskuterats någon förlängning. Sen vet väl jag, Frida, att du tror inte på det här fem öre, va?
Nej, återigen, det beror ju på vad som sker och vilken tränare som kommer in och hur Alexander Arnold känner den kommande säsongen. Men sett till hans status i Liverpool och faktumet att han själv alltid har sagt att ja, jag kommer stanna i Liverpool resten av mitt liv och jag kommer att bli kapten här och så vidare. Och just att han har tagit de stegen också, tycker jag, särskilt den här säsongen, att det är en helt annan typ av Trent Alexander-Arnold sett till att hans ledaregenskaper har utvecklats ännu mer. Just därför så tror jag att Liverpool kommer att se värdet i honom och göra allt de kan för att han ska trivas och för att han ska stanna. Och dessutom så kommer väl Liverpool tappa en del spelare, eller en del, men åtminstone ett par spelare i sommar som har varit nyckelspelare. Jag kan säga att Salah lämnar, Luis Diaz har det väl varit snack om nu också de senaste dagarna bara. Van Dijk hintade ju lite om att han eventuellt kunde se sig själv ta nästa steg. Vi vet ju inte vad som kommer hända, men jag tror att Alexander Arnold, hans betydelse för Liverpool, jag tror inte att den underskattas. Så just därför så har jag svårt att säga att det här kommer hända.
Mm. Det blir intressant. Det är liksom första uppgiften är börjat florera nu. Får vi se vad det här mynnar ut i. Det är nog ingenting som sker till sommaren i alla fall, det är jag ganska övertygad om. Då är det snarare om man försöker plocka på fri transfer och Trent då vill lämna, det som förutsätter. Men vi får se vad som händer.
Han kanske också avvaktar en ny tränare och ser lite så vad som händer till hösten, om det är en lekkamrat. Mm.
De Cherby kommer in och spelar honom som mittback. Det är inte förvånande.
Eller som är lite poppis nu, att använda främst högerbackar som tior. Det är du, det är nya.
Ja, Trent som tia är väl inte en helt otänkbar. Det är ett experiment om något. Någon som också är ganska positionellt mångsidig, det är ju Koke i Atletico Madrid. Han är väl liksom... Han är ju äldre i Atletico Madrid än vad deras hemmaarena är nu för tiden.
Han definitivt.
Ja, det är han definitivt. Det är ganska många som är. Han har förlängt med Atletico Madrid, det kan vi säga officiellt nu. Och det som är lite fint i det här, det är en ettårsförlängning. Men med en klausul som innefattar en frivillig förlängning varje år.
Det är mäktigt ändå.
Ja, jag tycker det är jättefint.
Ganska nyligen passerat 500 matcher för klubben.
Ja, otrolig klubbikon och hjärtat i den där klubben, och väljer att stanna och med då den här automatiserad förlängning varje år. Jag tycker det är oerhört fint faktiskt.
Mm.
Med det sagt, på tal om själ och hjärta och annat, så ska vi faktiskt prata lite Championship, tycker jag. För du följer ju Championship ganska väl, Oscar, eller hur?
Mm. Jag gör tillsammans med journalistkollega Leo Jägerskjöld en podd om Championship. Ibland lite League One och League Two, som heter Football's Coming Home. Och det är ju själ och hjärta om något.
Ja, vad har vi där som kan vara spännande att titta på till sommaren? För det har ju börjat värvas ganska rejält från Championship, och ganska rejäla summor också. Jag tänker bara på så sent som nu i vintras när Adam Wharton dök upp i Palace till exempel, som är bara en i mängden av flera liksom unga spännande spelare från Championship som gör flytten till Premier League för stora summor.
Dök ju en annan, även om han då kanske går via Lissabon. Nej, men det som jag tycker är mest intressant, givet det faktum att jag är ganska övertygad om att Leicester och Leeds tar de två direktplatserna, vilket gör att de kommer säkert kunna behålla spelare som en Kieran Dewsbury-Hall, som i mitt tycke är överlägsen som den bästa spelaren och given, alltså redo för Premier League redan nu. Så kollar jag nog mer på de klubbar jag tror inte går upp eller de som riskerar att hamna precis utanför playoff. Där har ju Norwich en brasse i Gabriel Sara, fantastiskt fin vänsterfot till innermittfältare som är användbar både lite längre ner i banan men också offensivt. Skulle absolut kunna göra nytta i Premier League. Josh Sargent, anfallare, amerikan.
Josh Sargent,
ja. Honom har vi koll på.
Han är sjövild men sevärd på sitt sätt.
Vad var det där med bollen? Vad är matchbollen? Gud, nu kommer jag inte alls ihåg.
Han tog väl bollen och signerade den fast han bara hade gjort två mål. Eller var det inte något sånt
han gjorde? Det var någonting som sitter väldigt...
Det var väldigt roligt i alla fall. Bad om matchbollen fast han inte har gjort hattrick eller något i den stilen. Jag minns inte exakt vad det var när han var uppe senast med Norwich. Det var väldigt roligt.
Ja, men han tror jag har mognat lite nu. När han är skadefri så är han ju en av de bästa anfallarna och stör jävligt mycket med sitt pressspel. Så att en komplett forward.
Ja, spännande. Den här brassen i Norwich, var det någon du hade koll på, Frida?
Alltså jag har mest, för jag tänkte när du sa Norwich så tänkte jag att du skulle säga, eller du skulle prata om Jonathan Rowe, för att det är han som jag egentligen har hört mest om, att, ja, att West Ham skulle visa intresse. Det är oftast West Ham, de har stenkoll på Championship, dyker ofta upp i de här transferryktena, men, ja, men definitivt, det finns ju en hel del. Jag vet att om man nu kikar på spelare som troligtvis inte kommer att kliva upp i Premier League med sitt lag, så har man ju en sån som Hayden Hackney som det har pratats rätt mycket om. Exakt. I Middlesbrough. Och där är det ju snack om, det är ju klubbar som Tottenham och Man City, Man United, Liverpool, alltså en central mittfältare då, som ligger lite djupare som sexa, som kan vara intressant. Och sen faktiskt också...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om man tänker, för det har ju varit rätt mycket snack här i England nu om vänsterbackar, att de inte har så många nu när Luke Shaw är skadad och Ben Chilwell tog inte chansen under senaste landslagssamlingen, så är ju Leif Davis en sån där som man ändå på något sätt kan tänka
Leif,
sig.
Leif menar du?
Leif, precis.
Leif, så jävla bra att han heter
Leif Davidsson i Ipswich, som jag tycker ser spännande ut de gångerna jag sett Ipswich.
Nackdelen med honom är ju att han lämnar ju ett hav, alltså oceaner av yta bakom ryggen. Så då måste man ju ha en mittback som kan täcka upp den ytan och låta honom ta korridoren och nöta inlägg. För att
men jag tycker ändå hans siffror ser ändå rätt hyfsade ut, alltså sett till hans defensiva siffror. Sen förstår jag ju att det är ju så Ipswich spelar, så att tanken är ju att han ska ligga så högt upp, men det kan ändå vara en sån där spelare som är värd att hålla koll på i alla fall.
Helt klart, helt klart. Och det är ju rådig brist på bra vänsterbackar, så absolut. Och dessutom en engelsman, det kan ju behövas. Sen har ju Sunderland, Jack Clark, som har testat i Tottenham bland annat. Lite dassig form på honom, givet att Sunderland har varit helt urusla på sistone och plockat typ en poäng på de 6-7 senaste. Även Job Bellingham, av flera skäl, intressant. Kanske inte färgat på planen, men efternamnet är ju alltid intressant. Sen skulle jag slänga in Jaden Philogene-Bides i Hull, offensiv kraft. Också förhållandevis ung.
Joe Bellingham, alltså när man tänker efter egentligen, det måste vara riktigt jobbigt att bära det efternamnet, för att han är ju, han kommer aldrig bli lika bra som Jude, alltså det kan vi hugga fast. Och man är ändå lite osäker på hur pass bra han faktiskt är. Jag menar, har han fått det där lyftet ändå som han ville efter att han lämnade Birmingham och gick till Sunderland? Har det blivit en sån massiv lyft i hans karriär?
Nej, det har det ju verkligen inte blivit. Sen har det använts lite oklart. Det är väl frågan om någon vet vilken hans bästa position är riktigt. Om han då ska operera som brorsan gör. Eller för att han har använts lite som falsk nia. Och det är jag inte riktigt säker på att det är den han är.
Har de börjat lägga Joe Bellingham som falsk nia bara för att Jude får spela det i Madrid? Han borde kunna göra samma sak. Vi testar.
Sen kom jag på en grej som är väldigt intressant. Mm. Kieran McKenna som är manager för Ipswich är ju högintressant. Eller borde ju vara det, måste vara det. United, skolad. Han har gjort det fantastiskt bra med, i mitt tycke, en ganska beige trupp. Förutom, som Frida så klokt nämner, Leif Davis, vänsterbacken. Det är ju inte spelare som sticker ut som kommer ha klubbar som står i kö för att värva. Utan han har ju varit otroligt duktig på att bygga ett starkt lag.
Mm, verkligen. Ja, men precis. Man minns ju honom från stackaren. Han fick sitta där på bänken bredvid Solskär under de åren. Det var ju han som på något sätt, han hämtades in ju av Solskjaer från, han var väl i Tottenham. Ja, sen var han i för sig i Man United, var i U18 eller någonting sånt.
Exakt.
Ja,
exakt.
Och sen så hamnade han där. Nej, men jag håller med, och samma med, man får slänga in Michael Carrick också som en sån där tränare som, jag tror inte att han tillhör samma kategori som exempelvis Frank Lampard och de här som kanske inte riktigt har vad som krävs ändå. Jag tycker ändå att Carrick ser ut att vara the real deal. Men vi får se om han får...
Jag vill ju se om de gör en andra vända United nu.
Ja, vi får se om han får chansen på ett större. Ja,
det tror inte jag är helt omöjligt. Det som har varit problemet för honom är att Middlesbrough har haft fruktansvärda skadeproblem. Mm. Alltså, dessutom lyckades man inte ersätta Chubak Pom som gjorde sitt livs bästa säsong som man aldrig kommer upprepa igen. Så att det är klart att han ska bedömas för sina resultat, han är ansvarig, men han har haft det lite tufft den här säsongen, så att man skulle vilja se antingen ytterligare en säsong i Borough eller något nytt projekt där han får chansen igen.
Middlesbrough som en gång i tiden tränades av Aitor Karanka, det är den Middlesbrough-upplaga som jag minns med störst värme. Det finns ju för sig några riktigt fina Middlesbrough-upplagor längre bak i tiden också, Alfonso Alves-tiden.
Fabrizio Ravanelli.
Ja, det finns mycket, otroligt. Vi ska ta lite frågor innan vi rundar av också. Podcast Rossoneri konstaterar att han är orolig för Olivier Giroud, och det innebär väl att han menar att han inte vill bli av med Giroud. Det verkar som de blir av med Giroud. För det är uppgifter om ett 18 månaders lån som slår in till sommaren, där Giroud tar pick och pack och drar till USA.
Han kommer ju leva life om något.
Skojar inte. Los Angeles för Olivier. Ja, det blir inte dumt för han. Han kommer nog trivas alldeles utomordentligt där.
Men det var så roliga bilder från franska landslagssamlingen med någon skön tonsatt musik. För Giroud är ju utseendemässigt då överlägset snyggast. Men man märks att han är pappa och de andra är liksom 15 år yngre.
Jag tänkte faktiskt ta upp detta, så det är bra att du gör det. För det var det första jag tänkte på.
Stilen, man behöver inte gilla, men de andra, man ser att de har koll, de är rätt i tiden, men han har inte en aning, han försöker efterapa den men med liksom sämre kläder, förmodligen mycket dyrare, men det var kul att se i alla fall.
Han var ju ändå den mest normalt klädda typ
ja.
Av alla de alltså, där
men det var liksom, Kamavinga var ungt klädd,
ja. Men man kan säga, det var väl konsultvarianten av något så här ungt mode som han försökte sig på, men visst, det är klart han var stilig.
För övrigt, bäst klädda franska fotbollsspelaren utan tvekan, Jules Koundé, där pratar, det är liksom, alltså det är absolut inte normalt klädd, men han kommer ju dyka upp i någonting som sitter som ett smäck varenda match han ska spela i Barcelona. Helt otroligt. Bariton frågar, han vill förvärra tränarkarusellen, för han säger, om Chelsea sparkar Pochettino som inte har förmåga att spela spelare på rätt plats, vem tycker ni ska ersätta i Chelsea?
Ta tillbaka Tuchel. Snälla.
Ja, jag tycker det. Tuchel tillbaka. Alltså faktiskt, för det hade inte varit... Bara konstatera, det blev fel. Vi hamnade fel. Det var lite fel de här två åren. Nu, vi ger det här en ny chans.
José Mourinho.
Ja, alltså ett tredje vända. Då vill jag typ hellre se Mourinho ta Bayern för att se vad det skulle bli av det.
Problemet med Tuchel dock är ju att... Det här med alltså, hans ledarstil, och han kan vara ganska hård, han gör ju sig ovän med rätt många och sådär. Jag vet inte om det kanske är så optimalt alla gånger, särskilt när man har en massa unga spelare. Då behövs kanske någon som Ange Postecoglou istället, alltså en lite mer farbror-aktig typ som är duktig på att motivera de här unga spelarna med lite mer, ja... med lite mer snällare metoder, om ni förstår vad jag menar. Men med det sagt så älskar jag ju Tuchel, och tycker att han bidrar med mycket när han är i Premier League, att det blir lite drag och sådär. Så att just därför så vill jag ha honom tillbaka.
De kan ju inte kasta Pochettino för att ta typ Nagelsmann och gå liksom samma spår ännu en vända på något sätt, känns det ju som. Så det måste ju vara en annan profil om de ska ta in någon där. Men ja, det, om Chelsea skulle göra sig av en Pochettino också, ja, då har vi ju, då kan det bli rörigt i tränarkarusellen. Thomas Nygren säger, eftersom det är lugnt inom fotbollen tycker jag att ni ska köra lite bandysilly, och blir det egentligen med Helmers i Bollnäs, så ska Villa heta Löfstedt, vad händer i Edsbyn? Frågorna är många.
Var spelar Pelle Fossag nästa säsong? Det är den där jag blir...
Min fråga är, Helmers, spelar han fortfarande?
Jag tänker att tänkte säga att han var närmare 50, men jag har inte en aning faktiskt.
Men det här kanske är någon Helmers junior, alltså mini-Helmers, jag vet inte. Bandy är inte min starka forte.
Jag är skåning, så jag har ingen aning. sånt här.
Jag vet vilka Borgia och Fike Bandy, och jag vet att Fike Bandys hejarklack heter Rörskjut, vilket jag tycker är ett otroligt namn på en hejarklack.
Det är
det där kan de bandy. Vidare, någon annan som vi pratar om, vi ska prata om helt annan sport, det är Kat, så fanns det att vi ska prata om MLB Opening Day. Det kan jag mer om, det ska vi inte prata om här. Men ja, baseballsäsongen drar igång ikväll. Tjuvstartade ju Sydkorea förra veckan, men då var ju rubrikerna mest om att Shohei Ohtanis tolk har fått sparken för att ha snott pengar från honom. Jättesoppa. Lyssna på det här i Sportbladet Daily, det finns faktiskt ett avsnitt om just hela den soppan kring Shohei Ohtani. Yankees är svaga ut i år, det kan jag också konstatera. Och vi tar en fråga till innan vi avrundar. Johan Klott kommer med den frågan som handlar om fotboll. Om Davis lämnar Bayern för Real, så är Theo Hernandez självklara målet för Bayern att försöka på. Ja, det håller jag med om. Hur troligt är det att Theo är sugen på att lämna Italien för en ny utmaning? Brorsan trivdes bra i München, kan det spela in? Enormt låg lön, skulle nog få se trippla sannolikheten. Det pratas ju om att Milan vill förlänga med Theo Hernandez och att Theo Hernandez är öppen för det. Men såklart att man inte skulle bli förvånad att se honom göra en flytt till Bayern München ändå på något vis. För att det hade ju varit den perfekta ersättaren till Alphonso Davies för deras del.
Ja, oh, jag kommer inte säga emot.
Nej.
Känns klockrent.
Nej, men det är så svårt att se. Sen att han ska stanna i Milan, det är väl jättefint om man gör det. Han har fått en jätteviktig roll och växt som spelare och person och allt möjligt där. Så att det hade man kunnat förstå om han stannar där. Vi tar en fråga till, för det handlar också om en vänsterback. Ricky Royal frågar: Manchester United har bekräftat att de letar efter en ny vänsterback, och även att det ska vara en ung sådan. Vem tror ni hade varit det bästa alternativet? Theo Hernandez? Nej, men skämt åsido.
Ja, alltså det har ju snackats lite om Gironas Miguel Gutierrez. Men att eventuellt den här återköpsklausulen som Real Madrid har i hans kontrakt, att det eventuellt hade kunnat orsaka problem. Men det är en sån spelare som Man United har hållit koll på ganska länge, tror jag. Sen slänger jag väl in ett eget förslag. Och då tycker jag ändå att om man nu tänker sig att Luke Shaw ändå ska vara första alternativ så länge han är skadefri, så är ju faktiskt Alfie Doughty väldigt spännande. Han har stuckit ut i Luton den här säsongen och tycker att han har varit riktigt, riktigt vass. Sen är ju frågan om det här kanske blir ett lite för stort steg för honom, men ja, tycker bara man kan ha honom i åtanke.
Spännande alternativ faktiskt. Jag tänker med Gutierrez där, som sagt, Madrid-klausulen finns ju, men de är ju upptagna med att värva Alphonso Davies, och dessutom verkar ju Ferland Mendy bli kvar. Så jag tror inte det finns utrymme för Gutierrez när du också lägger in Fran Garcia i den mixen. Och Nacho som också lär bli kvar och kan alternera på den positionen. Och Camavinga som kan spela vänsterback när han tvingas till det. Så att där borde det ändå finnas ett utrymme för United att ge sig in där. Men samtidigt ska de gå på en liksom Castilla-talang som inte har prövat i Premier League ännu en vända. Nu hade ju Sergio Reguilón ändå, gick ju via Tottenham och hamnade i United och fick väl knappt aldrig chansen, och var mer skadad under ett halvår där.
Fast Ten Hag ångrade ändå att han släppte honom.
Måste man, jo, det var för att alla var skadade konstant. Och sen så har vi ju mysteriet med Tyrell Malacia också, som ju man undrar hur det står till med verkligen. Som inte verkar ingå i några planer här och nu. Ja, med det sagt så har det faktiskt blivit dags att runda av dagens avsnitt. Vi får se vem de skulle kunna ta in som vänsterback. Så att du tänkte på något championship-namn som har dykt upp här tidigare. Har inte Coventry någon väldigt intressant ung vänsterback? Som jag har tappat namnet på när vi sitter här.
Alltså det är ont om unga, riktigt bra vänsterbackar.
Kanske inte är så...
Alltså Leif Davis har väl varit den bästa vänsterbacken i serier. Vad har vi annars? Junior Firpo i Leeds. James Justin Leicester. Joe Bryan, Fulham, hjälpte.
Hur har Junior Firpo på varit den här säsongen?
Ja, helt okej. Okay. Men jag tycker inte att han sticker ut i Leeds.
Alltså, att han inte sticker ut, det tycker jag är ett gott betyg för Junior Firpo.
Den enda jag har talat om, alltså Coventry just, det Callum O'Hare pratas det ju rätt mycket om ju.
Ja, det är lite
inte samma, då, inte vänsterback då, men
ja. Nej, då ska upp i banan. Nej, men det är så här, Ryan Manning, 27 år i Southampton. Ja, han är bra. Men vi pratar en helt annan liga här, så jag tror att de får steka championship-spåret.
Ja, nu måste jag bara hitta vad den här vänsterbacken heter. Det här var ju någon som Fanevik. Men han kanske är högerback.
Han är nog högerback.
Ja, det är han. Du ser det. Det här var ju någonting som en spelare som Kasper tjatade om när han var med här tidigare. Milan Fanevik. Tatsuhiro Sakamoto har du ju i Coventry också. Väldigt spännande.
Mm, han var jättebra när Coventry var inne i sin form, liksom ping. Men tappar lite. Skadad.
Skadad tyvärr också. Ja. Knackar väl på någon dörr till ett japanskt landslag om man kan bli frisk. Kanske, måhända, mångsidig höger ytter. Ja, vi fick in en japan i det här avsnittet också, tänka sig. Med det sagt, stort tack Frida för att du ville vara med. Stort tack Oscar för att du ville vara med. Vi kan höra dig i Fråga Disco senare här idag också. Mm. Kanske samtidigt som ni lyssnar på detta får ni vara inne och dubbellyssna. Jag vet inte hur man gör det här, men
du har väl två öron?
Det är sant. Det kan bli lite rörigt, tror jag. Försöka liksom sålla de liksom olika intrycken. Nåväl, där kan ni i alla fall höra Oscar och våra allsvenska profiler här under den här säsongen som vi sparkar igång den här, alldeles strax nu på lördag. Rörigt slut på det här avsnittet. Ni får skylla på mig. Med det sagt, ta hand om er allihop och glad påsk!
Glad påsk!
Vi hörs snart.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot? Wrong
du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.